Nu till en bok som handlar om kriget 1941 och en okänd front. Jag kan avslöja att det handlar om en skärgårdsfront på Hangöud. Den här boken är skriven av två lokalhistoriker, Ilkka Linnakko och Sonja Bäckman. Det finns en finsk upplaga och så finns det en svensk, och jag har Sonja Bäckman med mig här i studion. God förmiddag och välkommen, Sonja.
Tack.
En okänd front alltså, men kanske inte så länge mer eftersom ni nu har forskat och läst de här dagboksanteckningarna, plöjt genom arkiv och hittat fotografier och så vidare, och folk har börjat köpa den här boken också. För det första, hur fick ni upp öronen och ögonen för den här Hangöfrontens skärgårdsstrider?
Vårt samarbete går ju ganska långt tillbaka med Ilkka Linnakko. Vi var båda med och jobba på Hangö frontmuseum när det förnyades och byggdes upp på nytt och öppnades då till Finlands 100-årsjubileum när vi firar 100 år av självständighet 2017. Så vi började ett år tidigare samarbeta och jobba tillsammans med utställningen. Där jobbar vi ganska mycket med texter, förstås också med fotografier och föremål. Men där lärde vi känna varandra och kom på att vi jobbar ganska bra ihop. Så att det här är fortsättningen av ett långt samarbete.
Mm. Om vi nu pratar om den här okända fronten. Så hurdant område talar vi om? Hur sträcker sig den här skärgårdsfronten som ni nu tar fasta på i den här nya boken helt sådär geografiskt?
Själva Hangö arrendeområde, som blev ryskt militärområde efter vinterkriget, så var drygt 100 kvadratkilometer stort. Så det var liksom själva arrendeområdet. Men sen den här fronten så gick ju runt omkring området. Så det, då under kriget så delade man in fronten i olika avsnitt. Så Bromarva-avsnittet norr om Hangöud, där utspelar sig många strider, och sen då på andra sidan eller öster om Hangöud egentligen Snappertuna avsnittet med Hästö och Hästöbusö som största holmar där. Där utspelar sig också många strider, och den delen som är längst borta från Hangöud, det är ju naturligtvis Bengtskär.
Det är ett stort område vi talar om faktiskt, när jag hör riktigt alla de här orterna nämnas och öarna. Det här handlar ju om att strida i skärgårdsmiljö. Hur går det till jämfört med andra fronter?
Skärgårdsstrider har ju en speciell karaktär, för att det är ju inte riktigt som vilken terräng som helst, eftersom man då befinner sig på en holme och omringad av vatten. Det handlar mycket om utrustning och utbildning. Och det var två saker som man inte hade på finska sidan när kriget bröt ut i Hangö sommaren 1941. Så det var stora problem på det sättet. För ryssarna var ju välutrustade då med bepansrade båtar bland annat. Och finländarna hade ju tagit fiskebåtar och vad man hittade, alltså träbåtar som man samlade in till försvarets användning där på fronten. Mycket av det här materialet var ju på östfronten, för där var ju de här stora striderna, stora slagen och också avancemanget. Och då blev Hangöfronten en andra front eller en så här sidofront på det sättet i det här stora sammanhanget.
Det är därför ni talar om den okända fronten kanske också.
Precis.
Ja. Okej, alltså jag tänker bepansrat jämfört med träbåtar, att ganska i underläge så var ju nog finländarna till en början i alla fall.
Absolut, ja. Där var ju, ryssarna hade ju snabbgående båtar så de kunde göra mycket snabbare anfall. Finländarna använde sig till och med av roddbåtar vid anfall. Det var inte så lyckat, visade ju sig, men det goda var ju att man lärde sig av sina misstag, och då soldaterna började få utbildning. Det fanns ju inga kustjägare på den tiden. Man började utbilda dem egentligen just sommaren 1941 för strider av den här karaktären.
Men hade ändå kanske finländarna hemmaplans favör på det viset att vi känner till vår skärgård bättre än vad de ryska soldaterna gjorde?
Absolut, det stämmer. För många av soldaterna på Hangöfronten var ju faktiskt lokala. Mm. Det var ju män från Bromarv, Ekenäs, Snappertuna, de här trakterna just. Och folk var ju bosatta i skärgården hela året runt på den tiden och var ju väldigt bekanta med alla grund och allting som fanns där. Så på det sättet hade man fördel av den här lokalkännedomen.
I den här boken beskrivs kanotpatruller. Vad är det för någonting? För det var någonting som var unikt just för Hangöfronten.
Ja, det var någonting som uppstod där under stridernas gång. Det var egentligen en polsk frivillig, Jonny Pomerant, som kom med den här idén. Och sen började man då utföra de här kanotpatrullerna. Man kom ju på att förstås att åka med roddbåt så det hörs ju på ett annat sätt. Paddling är väldigt, väldigt tyst. Så att man kunde komma ganska nära gränsen och nära de här holmarna som ryssarna fanns på och rekognosera. Och det var det som blev de här kanotpatrullernas främsta uppgift. Att de försökte sig också lite på eldledning, men som de själva berättade i rapporterna så misslyckades det. Att de var de ju inte utbildade till heller. Så det var nog den här rekognoseringen som blev den här viktigaste. De åkte ut för att titta vilka holm där fanns upp. Det finns ju massor med holmar runt om i skärgården och alla holmar var inte alls bemannade. Så de åkte till exempel och tog i land där för att titta om det fanns där någonting eller hade de byggt något försvar dit eller hur det såg ut.
Mm, och sen paddlade de tyst och försiktigt tillbaka och rapporterade. Låter riktigt sådär, nästan så att man får rysningar i kroppen när man hör det, är lite spännande.
Ja, de åkte faktiskt ofta just två bara iväg så det var också en väldigt liten trupp som åkte iväg och de ska vara ganska illa ute om de ska bli upptäckta, men som tur så gick det bra för dem.
Oj vad spännande eller farligt. Om jag lite hoppar här så, vilka var de där mest avgörande striderna eller operationerna just där vid skärgårdsfronten sommaren och hösten 1941, för det är ju den här tiden vi talar om nu.
Ja, man kan säga egentligen i stora drag att striderna vid Hangöfronten var inte avgörande för hela krigets utgång och hur det sen gick i fortsättningskriget eller andra världskriget för Finlands del överhuvudtaget. Det var ju ändå viktigt, alltså det var avgörande på det sättet att man byggde ett försvar. Man byggde ett stenhård försvarslinje, Harparskoglinjen runt Hangöudd för att förhindra ett anfall. Och så genom de här striderna där så höll man ryssarna borta från försvarslinjen eller från att ta sig igenom den. Och det var det som var avgörande, att man lyckades hålla dem där. Men det att striderna tog slut där och att ryssarna lämnade hela Hangö, så det var mera tyskarna som avgjorde det och tyskarnas avancemang till Baltikum och estniska kusten.
Mm, men stenhårt försvar i alla fall. Och terrängen, alltså vi var ju redan inne på det här med att hur skiljer sig en sån här skärgårdsfront från till exempel några andra fronter, så den här terrängen och också kanske årstiden så gjorde ju sitt till att det var ganska utmanande allt det här och väldigt, väldigt annorlunda.
Ja, alltså terrängen påverkar ju redan bygga av försvarslinjen. Man valde inte terrängen vid nära gränsen. I Lappvik är terrängen väldigt annorlunda. Där är ju mycket, där är platt och tallskog och inte fördelaktigt för en försvarslinje. Så därför valde man Harparskog-Skogby-område där det finns sjöar och berg och annat som man kunde naturligt använda som försvar. Och en bättre terräng som lämpar sig helt enkelt bättre för den här försvarslinjen. Men årstiderna påverkar ju självklart krigföringen också i skärgården. På sommaren så utspelar sig de flesta striderna. Det var ju bara några enstaka som sen utspelade sig under hösten. Men på sommaren var det ju ljusa nätter. Relativt ljusa i alla fall. Och de här anfallen utfördes ofta nattetid för att lite överraska och så här att man inte skulle upptäcka det här anfallet direkt.
Mm. Ni har alltså, du med Sonja Bäckman och Ilka Linnakko, ni har ju gått igenom krigsdagböcker, ni har gått igenom fotografier i arkiven, allt det här, men också läst helt sådana här personliga skildringar från tidigare verk. Vilka berättelser har gjort starkast intryck på er?
Jag skulle säga att alla personliga berättelser gör ett intryck på en, och därför har vi också lyft fram dem. För alla har sin egen berättelse, alla berättelser är olika, men när de har en personlig koppling så kommer de närmare. Traditionell krigslitteratur har ofta handlat om enheter och det är förkortningar och det är militära grader och sånt som intresserar förstås en viss publik, men för att få det mera lättillgänglig för helt vanliga människor så att säga också, så har vi valt att ganska minimalt ta upp såna här tekniska detaljer och berätta om hur gick striderna till och lägga till då de här personliga berättelserna. Men till exempel nu en berättelse som kom in ganska i slutskedet av det här bokprojektet, så var soldaten Oiva Tarkkis berättelse. Som han var faktiskt där på Västra Långholmen mellan Hästö, Busö och Hästö. Och den ena holmen låg ju då på ryska sidan och den andra på finska sidan. Och han var där just vid den här gränsen. Han fick veta att hans pappa hade omkommit i en drunkningsolycka och åkte iväg därifrån för att då delta i begravningen. Och när han kom till fastlandet så hörde de redan att nu händer någonting där ute i skärgården. Man hörde den här eldgivningen därifrån. Han åkte till begravningen och återvände sen till hangarfronten och fick höra att alla de 13 som han var tillsammans med på Västra Långholmen hade stupat i striderna. Det var meningen att han skulle vara där, att det skulle vara 14. Men det var 13 och de alla stupa. Och den här berättelsen avslutas med att pappans död rädda sonen. Så det är ganska beskrivande hur det kunde gå till.
Mm. Den här boken alltså som ni nu har skrivit. Så det där finns en material där som ni inte fick med i den här boken.
Det finns mycket material. I arkivet finns det krigsdagböcker från alla enheter som har deltagit i striderna. Sen finns det då på det här vid huvudstaben skrev man också krigsdagböcker och rapporter från de här olika dagarna. Och längre skildringar också från de här striderna. Sen finns det också krigskorrespondenternas berättelser som är mera som så här tidningsreportage nästan, att de kan berätta att nu sitter vi här på berget och det är varmt och vi ser måsarna flyga runt omkring och så här liksom. De är mera så där liksom situationsbilder, men via dem kommer man också närmare den där vardagen och den där liksom verkligheten där ute vid fronten.
Mm. Just det. No, det här är ju, jag menar, ni har ju sysslat länge med det här med att forska i Hangö och just den här hela, det här området och just krigstida Hangö. Hittar ni ändå någonting nytt nu där igen som överraskar er, dig eller Ilkka?
Vi känner till historien ganska bra, så egentligen var det ingenting som överraskade, men vissa saker har blivit tydligare. Förstås det här att hur modiga soldaterna var, hurdana uppoffringar som gjordes för att försvara vårt land vid det här tillfället. Det är någonting som alltid blir väldigt tydligt när man tar del av de här berättelserna och rapporterna. Sen också en sak som har blivit tydligare är det att hur lätt det uppstår missuppfattningar. Och vissa har vi försökt korrigera också i den här boken. Till exempel att det finns en tryckt publikation där det berättas om en veterans berättelse om att han såg en rysse komma paddlande över. Och det finns ingenstans, någon annanstans, någon information om att de ska ha använt sig av den här samma kanotpatrullerna som finländarna använde. Och det stod dessutom i den här berättelsen att han då kastade en handgranat mot den här soldaten och lyckades då liksom avvärja det här liksom landstigningen som höll på att ske på finska sidan. Och en sån händelse skulle ha noterats i krigsdagböckerna. Och troligtvis skulle den här soldaten ha fått någon medalj också för det. Men det finns ingenstans någonting om det. Vi beställde också det här stamkortet från arkivet för den här soldaten. Men det fanns ingenting sånt om det. Men det handlar om intervjuer som har gjorts på 80-90-talet, till och med senare. Då kan minnena ha förändrats, historierna kan ha förändrats. Det här var dessutom en sån här andrahandsinformation. Det var inte den soldaten själv som hade varit med om det som berättade det här, utan en annan veteran. Så historierna kan ha ändrat ganska mycket under årens lopp. Och om någonting har skrivits så tar man det som sanning. Men det är inte alltid så. Och därför är det också bra att läsa med lite kritiska ögon. Och det har vi också försökt. För att krigsdagböckerna är också vinklade. De har skrivits från den finska synvinkeln. Mm. Så att det är klart att det präglas ju mycket av det.
Hey, nu finns det alltså en bok då. Vad hoppas ni att läsarna ska ta med sig från den här boken?
Den har ju gjorts, som jag sa, möjligast läsarvänlig.
Och det tackar jag för.
Så att den ska vara så att också sådana som inte är väldigt insatta i krigshistoria ska kunna ta del av den och förstå den. Men förstås så i grund och botten är det ju en hyllning till veteranerna, de som var med, lottorna, alla som hjälpte och stödde på något vis under kriget. Så det är ju viktigt att vi kommer ihåg vad som har hänt, vilka uppoffringar som har gjorts för oss och för att vi ska få leva i det landet som vi lever i idag. Och samtidigt hålla den här berättelsen vid liv så att den också når kommande generationer.
Mm. Har ni redan hunnit få läsarrespons? Har någon hört av sig?
Det här med läsarvänlighet har faktiskt kommenterats, att det har varit intressant att där är de här personliga berättelserna med. Men inte så hemskt mycket ännu i det här skedet. Kanske småningom mer.
Ja, och egentligen svarar du redan på det som jag tänkte fråga här nu till sist ändå, Sonja Bäckman, eftersom det har ju ändå faktiskt skrivits en hel del böcker om våra krig. Just många som också berör det här området och Hangöudd och Porkkala till exempel. Och om jag skulle ha frågat så här, finns det plats och material för flera krigsböcker? Men det finns det väl?
Det skulle jag nog säga. Det har nog inte skrivits färdigt om den tiden. Och när man jämför, när vi har läst de här böckerna till exempel från 40-talet, så de präglas ju starkt av den tiden de har skrivits i. Vi skriver helt på ett annat sätt idag. Och jag tycker att det är viktigt att man också sätter det i det sammanhanget där vi finns just nu. Om den här boken ska ha getts ut för 10 år sedan, då hade kriget i Ukraina inte brutit ut ännu. Nu lever vi i en annan verklighet igen. Och om 50 eller 100 år lever vi igen i en annan verklighet och i det sammanhanget. Och därför tycker jag att det är viktigt att man ger ut också aktuell litteratur kring de här ämnena.
Och nya generationer som kommer och de läser kanske hellre en ny bok än en gammal och sånt där.
Ja, och det är ju många lokalhistoriker, bland dem till exempel Pekka Silvast, Tommy Karlsson som har skrivit böcker om Hangö. De, vad jag har förstått, de flesta är slutsålda.
Så att det dessutom går att få tag på. Så. Därför behövs det nya böcker hela tiden.
Ja.
Bra, det är jättebra att det finns lokalhistoriker som skriver. Hur lång tid tog det att skriva den här boken?
Nu hade det varit en flerårig process. Och vi skrev ju, eftersom vi skrev tillsammans med Ilka, så skrev vi först på finska. Vi bollade de här texterna och kollade med varandra att är det här nu bra? Och ska vi ha det här med? Och vart ska det här placeras i boken? Och sånt här. Liksom det var en lång process. Sen följde ju på mig då att översätta den till svenska. Så det var nog nästan som att påbörja en ny bok sen. Med liksom att börja om från början igen med den svenska versionen. Men vi har haft jättebra stöd också, speciellt på slutrakan av förlaget Libraria, Kristoffer Holm där, som faktiskt har gett sån här jättehälsosamt utomstående perspektiv. För när vi själva har varit så inne i den här processen och den här boken och de här texterna, så har han kunnat kommentera någonting som har varit jättevärdefullt för oss att fundera lite utanför boxen.
Mm, jättebra med förlag alltså. Och förlagsredaktörer. Hej Sonja Bäckman, tack ska du ha för att du gästade här vår studio och berätta den här boken. Och den heter alltså Hang 1941, Den okända fronten, är skriven av Ilkka Linnakko och Sonja Bäckman.
Tack.